السلام عليكم. اهلا وسهلا. عيد مبارك. تقبل منا ومنكم. امين امين. ان شاء الله. Vi ska fortsätta idag med sira. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Vi talade i förra lektionen om al-Isra wal Mi'raj, himlafärden. Efter den så blev det inte mycket lättare för profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam när han gjorde da'wa. Men han fortsatte och han kallade folk till islam i hajj, när folk samlades och så vidare, när folk kom från olika städer. Och han försökte att få med sig folk som sen skulle kunna hjälpa honom i andra städer. Som ni vet, han gick till Taif och så vidare. Så han gick omkring i hajj och kallade folk till islam. Och de berättar att han gick där och kallade folk till islam. Och efter honom så gick det en man som var vindugd. Och han sa: låt inte den här personen föra er bort från er religion. Religionen av er fader, av era förfäder. Och då så frågade folk: vem är det här? Och då så sa de: det är Abu Lahab, alltså profetens farbror alaihi salatu wasalam. Han sa också, eller har berättats, att han gick omkring i hajj och han sa: ey Johannes, folk, säg la ilaha illallah tuflihu. Säg la ilaha illallah, så kommer ni att få framgång. Och folk samlades runt omkring honom, men ingen sa någonting alls. Men han fortsatte att kalla folk till islam och repetera det som han sa. Och Abu Lahab skrek bakom honom: att tro inte på den här galningen eller den här lugnaren. Han vill att ni ska lämna religionen av era förfäder. Han vill att ni ska sluta dyrka Allat och Uzza, de två avgudarna som fanns i Mekka. Och han sa till folk: finns det någon man som kan ta mig till sitt folk, som kan skydda mig eller som kan hjälpa mig? För Quraysh har sannoliken hindrat mig från att förmedla Allahs budskap. Och då kom en man från Hamdan och han sa: men enta? Och då så sa mannen: min al-Hamdan, jag kommer från Hamdan. Och då frågade profeten honom, alaihissalam: finns det någon från ditt folk som kan hjälpa mig? Han sa: ja. Och den här mannen kom från Medina. Och det här skedde år 10. Eller afwan, år 11. Efter det att han hade blivit profet, alaihissalam. Och sen så kom al-Ansar, de som hade blivit muslimer i Medina. Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam var i Mekka och kallade folk till islam i 10 år. I deras hem, på deras platser, på deras högtider och så vidare. Och han sa: vem ska ge mig seger? Vem ska hjälpa mig så att jag kan förmedla min herres budskap och han kommer belönas med paradiset? Ja, och som vanligt, folk varnade för honom och sa: lyssna inte på den här mannen. Tills det kom en grupp med muslimer, eller en grupp med människor från Yathrib, som är gamla namnet på Medina, som accepterade hans budskap och trodde på hans budskap. Så de kom till Mekka, lärde sig lite av islam och lite av Koranen, åkte tillbaka till Medina och kallade sin familj till islam. Och det sades att det blev knappt något hus kvar i Medina förutom att det fanns muslimer i varje familj. Och att folk i Medina visade islam utåt och öppet. Det var inte någonting dolt, utan de visade det öppet. Och ni vet, i Medina fanns det olika sorters människor. Det fanns stammar, Al-Auz och Al-Khazraj, två stammar, som hade haft en mer än en hundraårig konflikt där de stred mot varandra och dödade varandra på grund av gamla problem och så vidare. Och i Medina fanns också Ahlul Kitab, det fanns judar som väntade på att profeten Salsalam skulle komma. Och det kommer vi tala om kanske nästa vecka. Och det var också en grej som underlättade för folket från Medina att acceptera islam. Folket i Mekka var väldigt fast vid att dyrka statyer. Eller hur? Generation efter generation. Men folket i Medina hade ständigt hört från judarna att det ska komma en profet. Han ska komma till Medina. Och så vidare. Och de beskrev hur den här profeten skulle vara. Så folket i Medina generellt kände till att det skulle komma en profet. Så när han kom så var det någonting lätt för dem att acceptera hans budskap. Tolv stycken av muslimerna från Medina kom och avgav en lojalitetsed, en bay'a, till profeten alaihissalatu wassalam. Och det kallas för bay'atul aqaba al-ula. Ja, och från de som kom till den här lojalitetseden var Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Han sa, jag var bland dem som var med den första. Vi var 12 stycken män. Och vi avgav en ed till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så som kvinnorna också hade avlagt en ed. Vi avgav en ed att inte sätta någonting vid Allahs sida, att inte stjäla, att inte begå zina, otukt, att inte döda våra barn och att inte göra falskheter, hitta på saker, och att inte synda mot Allah subhanahu wa ta'ala. Och så sa profeten sallam, om ni uppfyller detta så kommer ni få paradiset. Men om ni faller in i någon av dessa synder så är det Allah som kommer att avgöra hur ni ska behandlas. Om han vill kommer han att förlåta er, och om han vill kommer han att straffa er. Och efter den här lojalitetseden, då folk åkte tillbaka till Medina, så skickade profeten sallam Mus'ab ibn Umayr, en av de nobla sahaba från Mekka, med honom, skickade honom med folket av Medina för att lära dem islam och Koranen och så vidare. Och han stannade där och spred islam så gott han kunde och kom tillbaka till Mekka året därefter. Och året därefter så kom det ännu mer folk från Medina för att göra hajj och för att träffa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och vissa av sahaba hade redan flyttat till Medina från Mekka. Och situationen hade blivit mycket svårare i Mekka än den var förut. Muslimerna fick mer motgång och blev mer förföljda. Så Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu, han sa, och han var från då Medina. Alla som heter Ansari kommer från Medina. För Ansar betyder de som levde i Medina och tog emot profeten alaihissalatu wassalam och sahaba och gav dem seger. Så Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, han sa, Hur länge ska vi låta profeten Saul kastas mellan, eller typ förföljas i Mekka? Hur länge ska vi låta han frukta i Mekka? Så 70 stycken män begav sig till honom och träffade honom i Hajj. Och de samlades då på kvällen för att avlägga en annan ed. Och eden var att de skulle lyda för sem och ta'a. Lyda och lyssna, vare sig det är lätt eller svårt. Att spendera och skänka pengar till de behövande, vare sig man har det mycket bra ställt eller man har det dåligt ställt. Och att beordra det goda och att förbjuda det onda. Och att säga sanningen och aldrig frukta någonting annat än Allah. Och att, profeten sa samma sak också, att ni ska skydda mig om jag kommer till er, lika mycket som ni skyddar era fruar, er själva och era barn. Och de gick med på den här eden. Han sa, om ni gör detta kommer ni få paradiset. Ja. Och sen så blev det då dags att utvandra till Medina. Och varför valde profeten sallallahu alaihi wasallam just Medina? Jo, det var Allah azza wa jall som hade sagt till honom att han skulle utvandra till Medina. Han sa, jag såg i drömmen att jag utvandrade från Mekka till ett land där det fanns mycket palmträd. Och jag trodde att det var Al-Yamama eller Al-Hijr, två andra städer. Men det var Medina, Yathrib. Medina kallas också för Yathrib innan det att muslimerna utvandrade dit. Och han sa också en gång, jag såg i drömmen att landet eller staden jag ska utvandra till är en stad som är omgiven av palmträd och den ligger mellan två lavaområden. Medina ligger fram till idag ligger mellan två lavaområden. Det har alltså funnits vulkaner på två sidor av Medina. Så runt Medina finns ett område som kallas för Al-Harra, Al-Sharqiyya och Al-Gharbiyya. Och det är bara fyllt av lavastenar. Väldigt vassa stenar. Jag vet inte om ni har sett sådana stenar, men det är omgivet av dessa stenar i alla fall. Så först såg han i drömmen olika beskrivningar. Vilket gjorde att han trodde det kunde vara andra städer som också hade palmträd och så vidare. Men sen så blev det mer specificerat bland annat staden jag ska till, det är Medina. Vilka var de första av sahaba som utvandrade till Medina? Abu Salama ibn Abdul Asad sägs att han var den första som utvandrade från Mekka till Medina. Efter det att Quraysh verkligen förföljt honom och torterat honom. Och han var också en person som hade gjort hijra till Habasha, till Etiopien. Men när han kom tillbaka fick han det ännu svårare, så han begav sig till Medina. Och från de andra var också Mus'ab ibn Umayr, som vi nämnde. Ibn Maktum, profetens blinda muaddin, radiyallahu anhu. Och de två, Mus'ab och Ibn Maktum, var bland de som åkte till Medina för att lära folk islam och lära dem Koranen. Och sen kom Bilal ibn Abi Rabah och Sa'd ibn Abi Waqas, Ammar ibn Yasir, Umar ibn Khattab tillsammans med 20 andra sahaba. Och Quraysh försökte hindra sahaba på alla möjliga sätt från att utvandra. Antingen med ekonomiska medel, att ta deras pengar så att de inte skulle lämna Mekka och lämna sina pengar bakom sig. Och ibland genom att ta deras familjer och barn så att de inte skulle lämna Mekka och flytta till Medina. Men sahaba åkte, de brydde sig inte. de lämnade det viktiga de hade bakom sig. Och det finns en berättelse som visar hur svårt det var att utvandra. Och det är bara ett exempel. Det var från Umm al-Mu'minin, Umm Salama, radiyallahu anha. Profetens fru, sallallahu alaihi wasallam. Och det här var innan det att hon gifte sig med profeten Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Utan under den här tiden så var hon gift med Abu Salama. Och hennes namn är Hind bint Abi Umayya. Och hon var också bland de som gjorde hijra till Habasha. Innan det att hon gjorde hijra till Medina. Och när hennes man Abu Salama dog så gifte hon sig med profeten sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hon berättar om hennes resa till Medina. Hon sa när Abu Salama förberedde oss för att resa till Medina så hämtade han kamelen. Och min son, alltså Salama. Och när vi var på väg ut från Mekka så kom det folk från min stam som var kuffar alltså. Och de sa typ, vad ska ni någonstans? Du får inte ta henne härifrån. Så de tog ner henne från kamelen och så hon stannar här. Och då kom folk från Abu Salamas stam och sa, nej, ni ska inte ta vårat barn. Vi tar barnet. Så Abu Salama åkte själv till Medina. Och Umm Salama stannade som fånge i Mekka. Och hennes, hon fick inte ens vara med hennes eget barn. Hon blev väldigt, väldigt ledsen. Det sades att varje dag gick hon ut och satte sig och grät från morgon till kväll under ett helt år nästan. Tills det att en man, en kusin till henne från hennes stam, kom förbi och kände liksom medlidande. Och sa till folket, vad gör ni? Hur kan ni skilja på den här kvinnan, hennes barn och hennes man? Ni måste vara lite barmhärtiga. Så folket sa, okej, om du vill så kan du gå till din man. Hon gick och hämtade tillbaka sin son. Tog hennes kamel och begav sig mot Medina. Och när hon var på väg ut från Mekka så träffade hon en man. Som heter Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha. Och han var också icke-muslim under den här perioden. Han blev muslim senare. Och den här mannen han sa, vart ska du? Hon sa, jag ska till Medina. Vet ni hur långt det är från Mekka till Medina? Är det någon som vet? Ha? Nej, nästan dubbelt. 400 kilometer. Okej? Okay? Det här är med motorväg. Idag. Ni kan ju bara tänka er förut. Genom öken och så vidare. Själv. En kvinna med hennes spädbarn. Så den här mannen. Uthman ibn Talha. Han sa, var ska du? Hon sa, jag ska till min man i Medina. Han sa, har du någon med dig? Hon sa, nej. Wallahi. Bara min son och Allah. Jag har ingen annan med mig. Och då så sa mannen, wallahi, maliki min matruk. Wallahi, någon som dig kan man inte lämna. Så han tog tag i selet, det som man håller kamelen i, och började gå med henne mot Medina. Och hon sa, wallahi, jag har aldrig varit i sällskapet av en man som var bättre än den här mannen. Som var mer akram, som var mer ärad än den här mannen från araberna. Om vi kom fram till ett ställe där vi skulle vila, så tog han ner kamelen och gick iväg. Så att jag kunde gå ner från kamelen. Utan att kolla på mig. För man kanske, jag vet inte, visar någonting av kroppen. Eller man lyfter på benen och så vidare. Vände sig bort. När hon hade gått ner så gick han fram, tog kamelen. Gick med kamelen och knöt fast den vid ett träd. Och så var han borta. Och hon var på ett annat ställe. Hon fick vila själv. Och sen när hon skulle åka så gick han. Tog ner kamelen. Vände sig bort, gick iväg. När hon gick upp på kamelen, gick han dit igen. Och gjorde att kamelen reste sig. Tog kamelen och gick. Gick till Medina. Från Mekka till Medina. Bara för att hjälpa en kvinna. Och sen i alla fall så kom de nära Medina till Quba. Och han sa att din man finns i den här staden. Så gå nu dit med Allahs välsignelse. Och sen så vände han och gick tillbaka till Mekka. Allah nosta. Så hon sa radiyallahu anha, wallahi, jag vet ingen familj som har haft det svårare än mig i islam. Och jag har aldrig sett någon man som är mer ärad än Uthman ibn Talha. Och den här mannen blev senare muslim. Tayyip. Många av muslimerna som kom till Medina stannade och bosatte sig i Quba. Quba ligger ungefär 3 kilometer utanför Medina. Fast idag är det en del av Medina. Det har liksom växt ihop. Men förr i tiden så var det en typ en egen liten by eller vad man kan kalla det för. En egen liten stad. Så, och det ligger då det är på vägen till Mekka. Söder om Medina. Och sen kommer vi till profetens hijra alaihi wasallam. Den var på en måndag. Han gav sig ut på en måndag och kom till Medina på en måndag. Profeten alaihi wasallam brukade gå till Abu Bakrs hem varje morgon och varje kväll. Alltid. Och när Allah sa till honom att han skulle utvandra, så begav han sig till Abu Bakrs hem mitt på dagen, dhuhran. Och Abu Bakr visste att det var någonting på gång. För det här var någonting väldigt ovanligt. Dhuhr i Mekka är det väldigt varmt. Och alla är hemma och sover. Eller tar skydd från solen. Så han visste att det är någonting på gång. Och han berättade då att Allah har tillåtit oss att utvandra. Så förbered dig. Och just under den här perioden så sades det att Quraysh hade förberett sig för att döda profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Det hade blivit så allvarligt. Som Allah säger i Koranen: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Då de otrogna, alltså kuffar, smidde onda planer mot dig. De ville ta dig till fånga, eller döda dig, eller driva bort dig. Ja, de smider sina planer. Men Allah smider också sina planer. Och Allah smider bättre planer än någon annan. Surat al-Anfal, vers 30. Det sägs i vissa hadither som inte är autentiska, som många säkert känner till, att profeten sallallahu alaihi wasallam ska ha legat i sin säng, och när han ville gå ut så stod det kuffar och vaktade hans hem. Och när han gick ut så läste han surat Yasin, och att han lade jord på deras huvuden. Men den här hadithen är svag. Den är inte autentisk, så vi kan inte säga att det var så. Allahu alam. Det som har nämnts, som vissa vill man säga autentiskt, är att han beordrade Ali radiyallahu anhu att ligga på hans ställe. Så att när kuffar trodde att han var hemma fast han inte var hemma. Så att han skulle få försprång. Det har nämnts i hadithen. Och profeten begav sig ut tillsammans med Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam. Och Abu Bakr tog med sig sina pengar som han skulle spendera för islams, för Allahs skull. Och han sa också: ta en kamel av mig. Och profeten sa nej, jag ska betala för den. Och betalade då för den. Och de gav sig ut tills det att de gömde sig i Ghar al-Hira, eller Ghar al-Thawr. Ett berg som heter Thawr utanför Mekka. Där gömde de sig i 3 dagar. Och Abu Bakrs son, som heter Abdullahi, Han var ung. Han brukade vara med dem på nätterna. Och innan Fajr gick han tillbaka till Mekka. Och låtsades sova och vakna. Och var en del av folket. Och lyssna på vad de sa för någonting. Och gick tillbaka på natten och berättade vad folk sa för någonting. Och som ni vet så hade folket i Mekka, när de fick höra om att profeten Salam hade lämnat Mekka, satt ett pris på hans huvud. De sa, den som hämtar honom, levande eller död, ska få 100 kameler. Otroligt mycket pengar. Så folket i Mekka typ var väldigt ihärda. Alltså de var verkligen angelägna om att hitta honom för att få den här belöningen. Och Abu Bakr hade också en slav som vallade får utanför Mekka. Och den här slaven brukade komma till dem på natten och ge dem mjölk. Och sen så försvann han. Och profeten och Abu Bakr, radiyallahu anhu och sallallahu alaihi wasallam, hyrde en man som skulle visa dem vägen. Men den här mannen var inte ens muslim. Men de hade liksom ett löfte med honom. Och araberna förr i tiden höll sina löften. Inshallah, det finns fortfarande säkert folk som gör det. Men speciellt förut var det väldigt allvarligt att bryta och svika ett löfte. Den här mannen höll sitt löfte. Ja. Och han var duktig på att känna till vägarna mellan Mekka och Medina och så vidare. Du kan komma in nu, men står det. Så de var i grottan 3 nätter. Och Kofar letade efter dem. Och de var väldigt duktiga på att spåra också. Så de fann spåren leda till grottan där de gömde sig. Och ställde sig vid ingången. Och Abu Bakr han sa, Allahs profet, om de bara skulle komma ner, kolla ner så skulle de se oss. Om de bara sänker blicken så kommer de se oss. Och då så sa profeten Sallam, uskut ya Abu Bakr, ithnani Allahu thalithuhuma. Vi är två och Allah är den tredje. Och den hadith finns i Bukhari. Och det här står också i Koranen. Där Allah säger, thani ithnain idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allaha ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Att när kuffar, förnekande, jagade bort honom, han var den andra av de två som tog skydd i grottan. Och han sa det till sin följeslagare, var inte rädd, Allah är med oss. Och då sände Allah ner sakina, lugn och frid över dem, och hjälpte dem med osynliga arméer, alltså osynliga soldater som är änglar. Och det finns en väldigt känd berättelse som många också har hört säkert, att när de gömde sig i grottan så skickade Allah djur, spindlar som gjorde spindelnät och duvor som la bon och så vidare framför grottan. Och vissa hadithier säger att Allah gjorde så att det växte upp ett träd framför grottan och så vidare. Men alla de här haditherna är svaga. De är inte autentiska. Utan det är ett ännu större mirakel att det inte fanns någonting alls framför grottan. Och de stod framför dem och inte kunde se dem. Det är ett ännu större mirakel än att det skulle vara någonting framför grottan. Och en fayda som Sheikh Albani nämner, som bevisar att de här haditherna är svaga, är att Allah sa i versen att vi ska hjälpa dem med osynliga soldater. Och spindlar och duvor är inte osynliga. Eller hur? Det är någonting som man kanske aldrig har tänkt på, men att de som hjälpte dem, det var änglarna. Och det sades i vissa riwaya att de täckte dem med sina vingar då, så att de inte kunde se dem. Allah. På vägen till Mekka så träffade de en person som hette Abu Ma'bad. som hade får, han hade tält och massa får mellan Mekka och Medina. Och de bad den här mannen om mat. Och mannen sa, jag har ingen mat. Vi har ingenting att äta typ. Vi har får, eller lamm, som typ precis är gravida. Så det finns ingen mjölk. Så han sa, hämta dem. Profeten sa som han sa, hämta dem. Håll fast dem. Så profeten sa salam gjorde dua med att Allah skulle välsigna de här djuren. Och sen så mjölkade han en stor typ skål eller tillbringare med mjölk. Och alla drack sig mätta. Och då så sa de här personerna som bodde ute i öknen, är det du som Quraysh anklagar för att vara galen? Alltså profet, de säger, som anklagas för att vara galen. Han sa, innahum la yaqulun. Det är det de säger. Och då så sa den här personen, ashhadu anna ma ji'ta bihi haqq. Jag vittnar om att det du har kommit med, det är sanningen. Och sa den här personen, jag ska följa dig. Jag ska bli din följeslagare. Och då så sa profeten, nej. Vänta tills du hör att vi har typ fått framgång eller har blivit liksom etablerade. Då ska du komma till oss. Så i det här finns det också ett mirakel. Någonting som skedde under vägen. Ett annat mirakel var att Allah Ta'ala skyddade dem under hela resan. Det fanns en man i Mekka som heter Suraqa. Suraqa ibn Malik. Som också blev muslim senare. Han berättar om det här med belöningen. 100 kameler. Och han var väldigt mån om att få den här belöningen. Så han satt, när vi satt i Mekka. Så kom det en man från oss. Och han sa, wallahi, jag har sett 3 stycken personer. Och det ser ut som Mohammed och hans kompisar. Så Suraqa, han sa, jag kollade på honom och nickade till med huvudet att han skulle vara tyst. Och så sa jag, nej, det är bara de här personerna, jag vet inte vilka de är. De är ute och letar efter en vilse kamel som har sprungit bort. Och sen så typ var mannen tyst. För han ville ha pengarna själv. Så han gick hem, väntade lite, gick hem, beordrade att man skulle förbereda hans häst och mat och så vidare. Och så begav han sig ut. Eller innan han begav sig ut så hade araberna en vana. Och det var att de skulle dra lott, kan man säga. Man drar stickor. Man har så här lyckostickor. Det finns en för olycka och en för lycka och så vidare. En är de korta är dåliga, de långa är bra. Något sånt där. Så han drog och den sämsta kom upp. Han sa, nej, jag försöker ändå. Så han gav sig ut. Och så fort han började rida så ramlade han av hästen. Han sa, vad är det här för något? Så han fortsatte rida. Och så drog han en gång till. Och den sämsta kom igen. Och han ramlade av hästen igen. Han sa, jag fortsätter. Så han fortsatte. Och en gång så drog han. Och den sämsta kom upp. Och han ramlade av hästen än en gång. Så han fortsatte i alla fall. Tills det att han närmade sig profeten sallallahu alaihi wasallam. Så han sa, när jag såg dem. Så hände någonting underligt. Hästen sjönk ner i marken. Alltså hästens ben bara sjönk ner i sanden. De kunde inte gå, kunde inte röra sig. Och jag ramlade av hästen. Och efter profeten sa salam, var så bakom dem när de red iväg, så var det som rök, som en slags storm. Den var bara bakom dem alltså. Så som dammoln som skyddade dem. Så han ropade i alla fall på dem. Och så sa profeten sallam, säg tillbaka, vad vill han för någonting? Och mannen sa i alla fall typ att, khalas, jag har förstått att jag har fel, ni har rätt. Och han sa att jag ska låta er vara, jag ska inte berätta för någon att jag har sett det. Han blev övertygad om att, khalas, det här är sanningen. Alltså, han blev inte muslim då ändå, men han sa i alla fall, jag ska inte berätta för någon. Utan han åkte tillbaka mot Mekka. Och alla människor han träffade så sa han att jag har redan varit på den här vägen, ni kommer inte hitta någonting. Så han liksom hjälpte profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och han nämnde att i början på dagen gav jag mig ut för att typ döda honom. Och på slutet av dagen kom jag tillbaka och jag skyddade honom. För också han blev liksom såg de här miraklerna som skedde. Och sen i alla fall så närmade de sig Medina. Och de kom mot Quba. Och det var på en måndag som vi sa. Och det var väldigt, väldigt varmt den dagen. Och muslimerna i Medina hade hört att profeten sallallahu alaihi wasallam hade utvandrat. Så de gick ut varje morgon och väntade på honom. Från alltså södra Medina där man kommer från Mekka. De gick ut och inväntade honom. Varenda dag. Men när det blev varmt så gick de in igen. Och dagen han kom så gick de också ut. Men de stod och väntade tills det blev lunch och det blev väldigt varmt. Och de gick in igen. Och då så kom de in i Medina. Eller till Quba. Och en jude såg dem. En judisk man. Och han sa till folk, typ, han har kommit. Så folk gick ut och mötte honom, sallallahu alaihi wasallam. Och de var väldigt, väldigt glada den dagen. De mötte honom med typ sina vapen dragna och sådär. Så man kanske gör så. Man har dragit sina svärd och sina spjut och så vidare. Så profeten sallallahu stannade i Quba innan det att han åkte in till själva staden Medina 14 nätter. Och där byggde de också Masjid al-Quba. Masjid al-Quba kan kallas för den första moskén som har byggts i islam. Alltså självklart Mekka har funnits och andra moskéer, men den första moskén som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam byggde, det var Quba. Masjid ussisa ala taqwa. En moské som har grundats på Guds fruktan. Och de bad i moskén. Och moskén finns kvar fram tills idag. Och det finns mycket belöning i att besöka den. Hur mycket belöning får man om man går till moské med sitt Quba? Ja, i Medina. Hur mycket belöning får man? Umra. Umra? Umra? Om man gör vad? Om man bara besöker den?
Nej, om man
ber två rak'a. Om man ger sig iväg hemifrån till Quba och ber två rak'a, så får man belöning som en umra. Som att man har gjort en mindre vallfärd till Mekka. Så det är ett av de ställena som fortfarande finns kvar, alltså moskéerna, som är rekommenderat att besöka i Medina. Med sitt Quba. Väldigt fin moské, väldigt lugnt. Mashallah. De som har varit där, de vet. Och det sades också att de som mötte honom, det var 500 från Ansar. Mötte honom och var runt honom och Abu Bakr då de red på sina riddjur och fortsatte in till Medina. Och det här var då när han begav sig in till Medina efter Quba, så möttes han av 500 ansar som alla var väldigt glada och de sa ja'a nabi Allah, ja'a nabi Allah. Allahs sändebud har kommit, Allahs sändebud har kommit. Och män och kvinnor gick upp på hustaken för att se honom. Och barnen sprang omkring på gatorna och sa ja Muhammad, ja Rasulullah, ja Muhammad, ja Rasulullah. Och Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu som var där den dagen, han sa jag har aldrig sett folket av Medina var så glada som de var den dagen. Och det sägs också, men det är inte autentiskt, att folk sjung tala al-Badr alayna. Den här hadithen stämmer inte. Den är påhittad, det finns inget som helst bevis för att de skulle ha sjungt det. Så den där anashid har ingen grund i islam. Tala al-Badr alayna, som Sheikh Albani säger, den har ingen kedja. Och det är många andra av ulema också, inte bara han som säger, men den har ingen som helst grund i islam. Så profeten sallallahu alaihi wasallam lät sin kamel gå. Och folk, de stora från Medina, ledarna. De sa, kom, bo hos mig, bo hos mig. Han sa, nej, låt kamelen gå, den är beordrad. Så kamelen gick tills den satte sig nära hemmet av Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari. Och han frågade, vems hem är närmast? Då så sa de, Abu Ayyub. Och då så sa Abu Ayyub, han kom ut och han sa, eller han var ute, han sa, Ana, ya Nabi Allah. Det är mitt hem, Allah sände bud. Det här är mitt hem. Det här är dörren. Så gå in. Bo hos mig. Och Abu Ayyub berättar också den här fina berättelsen om hur han tog emot profeten Salam som gäst. Han hade ett tvåvåningshus och han var gift. Och han lät profeten Salam bo på bottenvåningen. Han sa, jag och Abu Ayyub, vi bodde på den övre våningen. Men han sa, ya Nabi Allah, Allah sände bud. Bi abi amta wa ummi. Typ, du är mer värd för mig än min mor och min far. Jag känner svårighet i mitt hjärta. Jag tycker det är något väldigt svårt. Att jag ska vara över dig och du ska vara under mig. Ja? Kolla hur mycket de ärade profeten sa såhär. De vill inte ens vara på en våning över honom. Så han sa nej, det typ, han tröstade honom och sa det är okej. Det ska vara så här. Jag ska vara här och du ska bo där uppe. Och de berättade också att en gång så gick en kruka eller en skål med vatten sönder. Och direkt så började han, Abu Ayyub och Umma Ayyub, att torka det med allt de hade för att det inte skulle rinna och droppa på profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det sades att han bodde hemma hos honom i 7 månader. Han bodde hemma hos Abu Ayyub i 7 månader, radiyallahu anhu. Och vi avrundar därför idag, fortsätter nästa vecka. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.